Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, men då är ni hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt utav Poddplats H. En podd om hockey i allmänhet och ishockeyföreningen Björklöven i synnerhet. Vi sitter här, Josef och Niklas, hur är det med du ikväll?
Tack, det är bra. Jag har fått åka och ställa bort husvagnen, så det känns bra. Nu har man en mindre pryl på hemma på våran minimala tomt, så det känns bra. Annars så är det väl full fart med innebandy för barn och för mig själv. Och så är det hockey däremellan också, och lite discgolf blir det också ibland och sådär, så att jag får väl säga det alla tider. Hur är det med dig?
Ja, det är ju som en dröm allting nästan. Nej, men det är ju bra. Jag har ju då kommit hem till Värmland efter att ha varit uppe då i drygt 2 veckor och jagat lite älg och också sett Björklöven. Så det ska jag inte klaga på. Det är ju borta bra men hemma bäst. Jag räknar ju det som hemma faktiskt. Det började vara några år sedan jag bodde uppe över. Mm. Det är jättefantastiskt roligt. Man känner igen människor och känner igen sig. Men det här är ju hemma. Mm. Nu mer i alla fall. Nu, eller just nu. På det sättet. Nej, men det är ju, det låter ju bra.
Ja.
Serien har ju börjat, så att i dagens avsnitt ska vi prata om de matcher som har spelats lite grann. Vi mötte Karlskoga i våran seriepremiär som också var hemmapremiär. Och så har vi också spelat mot Vita Hästen. Imorgon är det match då, eller idag fredag när ni lyssnar till det här, så är det ytterligare en match då. Det är AIK borta. Vi ska passera en sväng också förbi minnena som ni. Och vi sparkar igång nu här. Välkommen. Ja du, det var hemmapremiär för en vecka sedan. Vi mötte Karlskoga och det blev en snöplig, kan jag tycka, övertidsförlust. Vad har du att säga om den så där spontant?
Ja, jag ska gräva tillbaka i minnet. Förluster är sånt jag brukar försöka skjuta bort fort, illa kvickt. Men det var väl... Det var väl en lite, jag kände lite mellanmjölk så här. Det var väl bra fart och tempo i matchen och så, men det kändes som att det var lite trubbigt för våran del och så där. Men i övrigt så, ja, det var väl, det är ju allt man var innebär med att det är premiär. Det är väl lite premiärnerver också såklart. Och sen är ju Karlskoga, det är ett bra lag. De ställer alltid ett bra lag på isen. Så det var väl inte heller att man skulle dansa hem 3 poäng i den här matchen. Som Än om vi har ett fruktansvärt starkt lag så ska man ju få ihop grejerna också. Så att jag tyckte väl att det var lite trubbigt framåt. Men det skapades ju tillräckligt mycket chanser för att vinna matchen. Bengan hade ju sköt en isare i förlängningen. Hade han fått upp den pucken en decimeter så hade han ju suttit. Det fick ju Volden göra en succéräddning får man väl ändå kalla det på något sätt. Fast jag tycker att det var mer en miss från Bengan än en bra räddning från hans sida. Det var väl... Det var väl en som en premiär kan vara mot ett bra lag, tänker jag spontant.
Ja, jag håller med. Jag tycker att starten var väldigt pigg. Vi första, vi säger 13-15 minuterna var ju, tycker jag vi mer eller mindre var helt överlägsen. Då hade man en väldigt bra känsla och att Hutchins hade smiska in till powerplay där. Men sen så tycker jag att det vart en faktiskt distinkt skillnad när Rahimi gick ut.
Mm.
Och att de också då kvittera med en sekund kvar där. Och det är ju när Rahimi inte spelar boxplay.
Mm.
Det finns ju inga garantier för att vi hade hållit nollan resten av perioden. Men jag tänker ändå att jag tror det. Att det hade man städat bort det där. Minns jag rätt så var det Kim Johansson som var inne istället. Just det då han var i vägen för Jona. Lite skymd sikt som jag fattade som. Och vi ska också ha med oss att Karlskoga hade ju borta folk. De hade Kolberg borta, Lilja borta, Marcus Modigs borta, Johan Larsson och Ludvig Persson också borta. Så att de hade ju inte fullt lag. Men det betyder ju, framförallt i en premiär kanske, betyder inte så mycket. Men i övrigt var det fantastiskt roligt att få se på matcher som betyder någonting på riktigt och också få se det på plats.
Mm.
Jag hamnade via en kompis som, jag ska ju säga, han har ju haft vett att köpa merch härifrån, så det ska ju han ha cred för det. Men, och då, hur det nu var, så kom Kente förbi på den där middagsätningen och man kunde ställa lite frågor. Så jag frågade ju såklart om hur man såg på Fredrik Anderssons skada, och han var ju ganska öppen med, eller han var öppen med Kent att man söker ersättare.
Mm.
Och jag gissade att, ja, men, eller han sa ju själv, vi är i det läget i september att det finns inte så mycket, alla säsonger börjar ju, så eventuellt om det är lite camper och prylar så det kan liksom trilla ner spelare.
Mm.
Men vi kan väl ta den direkt i och för sig lite från på volley, att det har ju ryktats en del, och bland annat har vi den här Sundström ifrån Frölunda ryktat, som har hamnat så ute i frysboxen så att han inte ens tränar med laget. Vad tror du om en sån historia?
Alltså, Johan Sundström är ju, tittar man bakåt i tiden så är, har han ju varit en fantastiskt duktig center. Alltså riktigt bra center som hade ett par fina säsonger i Frölunda, och så sen åkte han utomlands och kom sen tillbaks, och man tänkte att det här kommer att bli kalasfint. Men tyvärr så var det inte så kalasfint. Och det har väl då... Ja, det har väl byggts på, och en blandning av att inte få spela, självförtroendet blir sämre och så vidare, så har det gjort att han inte riktigt helt enkelt tar plats i Frölunda. Och han sitter på en ganska fet lön också, vilket gör att det är ju kanske inte vem som helst som vill ta över hans kontrakt heller. Och Frölunda vill ju såklart bli av med hans lönekostnad också. Vill inte stå och betala väldigt mycket pengar varje månad för en spelare som de inte använder och heller inte vill använda. Men alltså, skulle vi få han till någon superdeal, absolut, så är det en absolut en jättebra värvning för våran del. Jag har svårt att se att han inte skulle kunna kliva in och göra en riktigt gedigen och bra insats. En stor och tung spelare liksom, som är bra på rören, han är rightare, så att ja, absolut en riktigt bra ersättare till Freddan, det ska jag säga rakt upp och ner. Och dessutom en typ av en, har en liten ledargestalt också, vilket Freddan har ju såklart, han är våran kapten, men så att det skulle vara en bra värvning. Men ja, jag vet inte, det där ryktet är ju sådär. Jag gillar inte riktigt rykten. Jag ville bara få veta att nu är det klart. För ryktena kan fort bli att de blir lite för spännande. Och så sen blir man besviken när det inte blir. Men absolut en kalasvärvning om det skulle gå i lås, någonting sånt.
Ja, enligt uppgift så har han ju i runda slängar 300 000 i månaden, vilket är fullständigt bizarrt hur mycket pengar det är.
Mm.
Så att få till det sen, men det är så mycket följdfrågor här som man inte förstår sig på. Jag menar att man, hur mycket har det skurit sig, eller hur mycket måste det skära sig för att Frölunda tycker att det ändå är värt 300 000 i månaden att sätta dem på läktaren och inte ens träna med laget. Man undrar, vad har han gjort egentligen, eller vad är det som har hänt? Dessutom så, ja, jag håller med det här med rykten. Det här är ju världens enklaste rykte att starta. Jaha, det är en center ledig, vi behöver en center. Och det behövs ju bara att någon skriver någonting på någon lämplig plattform någonstans och går folk igång, och folk verkar inte heller ha sin som förmåga att kunna ifrågasätta mellanåt. Och att någon liksom säger att jo, men samma källa som nämner någonting om Mustonen. Ja, men Mustonen var väl också världens enklaste rykte att starta.
Mm.
Det finns liksom kopplingar till klubben och till Stråle och så här. Det är ju inget konstigt alls. Men i sak så vore väl det fantastiskt bra, men att få till det. Vi kan ju inte spränga banken för det här.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och sen är det också så här, Johan Sundström är ju i den bästa av världar när han liksom är i ruskigt bra form och har bra självförtroende. Absolut, i SHL 300 000 i månaden säger ingenting om det. Men i Hockeyallsvenskan och med den historien han har haft nu de senaste säsongerna så vet jag inte riktigt om jag känner att då är ju inte, alltså, jag vet inte vad man pratar om för löner heller, men det är ju ingen vi ska gödsla ens 100 000 i månaden på, tycker jag. Men det är ju, jag har ingen insikt i ekonomin eller sådana saker, och det finns andra som kan spekulera i en sån lön för honom. Men sett till spelaren, om vi skulle få till en lösning med honom som spelare, så är det en fullvärdig ersättare till Freddan, tycker jag.
Ja, alltså det måste man utgå från att det är en riktig bombvärmning nästan, sett med hockeyallsvenska mått mätt. Men det sägs väl också att det är väl inga hemligheter att Modo har försökt att hitta några lösningar och inte fått till det. Där har man väl också i alla fall ibland gissat att de har god ekonomi och inte är rädd för att hissa lädret om det skulle krävas. Ja, utan att man då vet, och för att knyta upp just Johan Sundström tanken här, eller Johan Sundström spåret, så nu har ju Frölunda hostat upp ganska mycket pengar, och man har också så pass mycket pengar uppenbarligen så att man tycker att det är värt att slänga ut där. Men att få till någon slags utlåning där, ja, Löven står för en liten del kanske, om det kunde gå att få till, men jag vet inte hur enkelt, har man inte löst det nu med det kort, det måste ha funnits intresse. Jag vet inte, om andra sidan det kanske är lite lättare för en hockeyallsvensk förening, att de vill väl inte låna ut till en SHL-konkurrent som man direkt kommer att möta, tänker jag, utan det kanske är lättare med någon annan klubb någon annanstans. Men det är varken Schweiz eller någonting annat har ju hoppat på det här. Ja, vi får se.
Mm.
Skulle han komma, vore det, där är det ju bara lyfta på hatten åt Per Kentes trolleri som sportchef.
Jo, och jag tänker också att Sundström kanske har någon sorts självinsikt också i att, ja, men jag kan inte, alltså, jag tycker att spelare som på något sätt i någon sorts protest också, det blir inte ett bra avslut för varken han eller klubben i det här fallet, då Sundström är liksom, det är Frölunda. Så att, ja. Det är svårt, men det vore ju såklart fruktansvärt roligt. Och Johan Sundström vill ju spela hockey, så jag tror att han kan nog säkert tänka sig att bli utköpt och tappa. Ja, det blir ju miljonbelopp vi talar om kanske, beroende på hur långt kontraktet nu var. Men bara för att han ska få, ska man säga, komma loss därifrån och få göra det han vill och brinner för.
Precis. Ja, vi vet i alla fall att man tittar på att försöka få in folk, och det tycker jag är uppenbart. Vi gick ju in med egentligen en forward kort. Alltså Horner och Ekefjärd i all ära, så hade vi en riktig seniorspelare för lite, vilket ju visade sig direkt. Men jag menar, på kort sikt så är det inga problem, men i längden.
Mm.
så är det ju bra om man har både stor och bred och bra trupp. Mm. Ja, och väder, vi är näringskedjan som har sagt 1000 gånger. Man kan inte värva på så mycket som helst, men det är ju det här som är risken då, att alltså, får vi någon smäll, och i det här fallet en smäll på en av våra viktigaste ledare, så är vi då kort direkt.
Mm.
Men det lär ju dyka upp någonting, och han sa ju det också, Kente själv, att det här kan gå snabbt och det här kan ta lång tid, det vet man inte. Nej. Och det har vi väl ändå lärt oss, att det kan puffa till så blir det Kente camp ikväll eller om 2 veckor eller när det nu kan tänkas bli 2 månader, man vet aldrig.
Precis.
Men det blir bra vilket sent. Jag ville bara liksom i övrigt säga om den matchen. Jag tycker att introt var jättebra. Man knyter ihop kanske de 2 mest i hyfsad modern tid mest älskade introna med Helikopter och Rammstein. Jag lyfter på hatten till Jonk om det är han som har styrt upp det här. Men han känner sina fellow lövar, alla Malmö, de som har börjat få lite grånade tidningar. Respekt till det. Det blir jättebra. Och matchen i övrigt, jag nämnde lite om att Rahimi utgick, och när han gick ut och var borta ett tag så tänkte man, det där var inte bra, för man vet ju att, ja, men, såklart om skridskon pajar eller någonting, men att byta en skena eller byt, ja, liksom rent material brukar gå ganska snabbt. Och det var det ju inte.
Nej.
De hinner kvittera då sista minuten, sista sekunden till och med, och allt det här, och när det också dröjde en bit i den andra, så tänkte man, det här är ju fullständigt katastrof. Vi minns ju i våras, han spelar ju utan en arm, eller utan en axel.
Mm.
Och sen så då kom man ju in då igen och prövar några skär och så in och kör. Man inser att han måste ju, jag vet inte, amputera någonting innan han ej tycker att han är i matchdugligt skick. Men lite långsökt, men ändå intressant. Jag var uppe, som sagt, jag och älg, och det visade sig att jag visste ju det innan, men blev påmind om att jag jagade med Rahimis svärfar. Och han berättade vad han hade råkat ut för. För det var någon som stod bredvid mig då, samma kille som för övrigt tittar på mycket träningar som jag har lite kontakt med då. Men som tänkte, men täckte han ett skott, fick han det i huvudet eller vad som helst. Det visade sig att han hade fått en skridsko på benet, alltså mellan skridskon och benskyddet på något sätt. Och hade ju skurit upp sig ordentligt där.
Mm.
Så det var man tvungen att sy ihop. Det var väl någon ådra där på någon vänster som man hade trott. Och att ska också enligt uppgift vara så att när han hällde skridskon upp och ner, då rann det ut.
Det är sjukt. Blod,
alltså. Det är sjukt. Och då inser man också, vad är det för sorts spelare han är? Det är som att gör sig sådana här spelare ens nu för tiden.
Mm.
Det är som att, ja, men sy ihop med tejp och så kör vi.
Mm.
Han kom ju tillbaka och det blir, tycker jag, direkt en annan stabilitet defensivt. Han är som defensiv back, skulle jag nog se det som en, kanske den bästa defensiva backen i Hockeyallsvenskan. Eller åtminstone är det ju en pallplats, topp 3.
Ja,
otroligt,
ja,
viktig för oss.
Det är han, superviktig. Och när du berättade det där för mig tidigare, så vart man så här, men alltså på riktigt. Alltså jag tänkte, rent så här, man är ju ingen läkare, men man vet ju hur besvärligt det kan vara med mindre skärskador som man drabbas. Jag har jobbat inom industrin tidigare och skurit mig på järnspån och annat. Och vet att det kan ta hur lång tid som helst att få stopp på en liten blödning. Och då är man inte ens uppe i varv heller. Liksom Brahim är ju fullgång, adrenalin är pumpa och hjärtat slår och allting. Liksom. Hur gör de för att få stopp på det där om det liksom blöder ymnigt? Och att de kan lappa ihop honom och att han en halvtimme senare kan kliva ut på isen igen. Det är bara, det i sig är ju fascinerande, men ett bra läkarteam och någonting gör de ju rätt som kan få ihop kroppen så där pass bra. Men ja, hatten av till Rahimi att han krigar på. Det är trots allt, det var första matchen på säsongen, man tycker man behöver inte riskera hur mycket som helst. Men som du säger, så det är skillnad med och utan Rahimi, helt klart.
Ja, han är verkligen superviktig. Det är inte bara någon pladder, utan det är verkligen så. Så det är otroligt viktigt att han inte blev allvarligt skadad, utan att han fortsatt kan vara med. Men det blev ju ändå en snöplig övertidsförlust. Jag tycker att vi skapar tillräckligt mycket för att göra fler mål. Och känslan inför tredje var ju att den som gör 2-1 kommer jag vinna matchen.
Mm.
Och hade Karlskoga gjort 2-1 i tredje perioden, då hade ju de tagit alla tre poängen. Och hade vi gjort det så hade vi gjort det samma sak. Det är jag övertygad om.
Mm.
Det blev inte så. Och det är ju surt såklart. Och det var lapp på luckan och allt det här. Men det får ju bli vad det blir med den saken. Det som är bra att det är ju, när serien är igång så kommer det alltid nya matcher. Det kanske dröjde onödigt länge med 5 dagar till nästa match. Men oavsett vilket så, det kommer alltid nya chanser om man har möjlighet att kunna justera.
Mm.
Och med det så tänker jag att vi går in på nästa match och den som var då i onsdags. Mm. Där det blev en, får man ändå säga, ganska komfortabla 3 poäng. Vad tänkte du om den?
Ja, det var väl ingen klang- och jubelföreställning, tycker jag, spelmässigt. Vi var effektiva, vi fick 3 poäng på kontot, inga skador, vad jag då vet. Nästa match. Det är lite så. Jag såg hela första, eller inte riktigt hela första perioden, men bra nog nära. Och sen missade jag andra och tredje. Då jag var tvungen att åka iväg på mitt tränaruppdrag. Och sen såg jag i kapp idag såg jag period 2-3 strövis och sådär för att få lite uppfattning om matchen. Och jag tyckte väl inte att det var någon sådär succéföreställning. Men 3 poäng på kontot, effektiviteten var där. Vi spred ut målskyttet en del också, vilket jag tycker är en styrka. Än om vi har en hel del bra målskyttar. Bedouin tycker jag är riktigt grym. Han lurar i målvakten upp på läktaren vid vårat 5-2 mål. Så det var ju tomt mål. Man kunde slå en fladderlobb i mål. Och vad som hände där, det har jag sett mycket kommentarer om Ores agerande i målet där. Men jag tror helt ärligt att Bedouin lurar han. Med att han skulle skjuta och så sen i sista sekunden så slår han passen. Eller sekunden, sista tiondelen av en sekund kanske ska säga. Så väljer han att slå en pass istället. Och det var sen tomt mål och det går fort. Det såg ut som en målvakt som bara stod still i målet på en straff i fotboll ungefär. Det var,
ja.
Såg lite märkligt ut, men jag tror att det kan hända. Han blev helt ställd och kanske balansen på fel fot eller någonting som gjorde att det vart knas. Så att, men i övrigt så tyckte jag väl att kul att vi gjorde en hel del mål och att vi spred ut målskyttet, 3 poäng, inga skador, ja, som jag sa, det är väl det jag tar med mig egentligen, och nu får vi ladda om till AIK-matchen.
Men för att fritt citera Roger Federer, lite långsökt koppling kanske, men han har väl sagt något liknande, eller innebörden om jag förstått det rätt, är att han, ja, men jag försöker liksom inte spela mitt livs tennis varje match. Jag försöker spela tillräckligt bra för att vinna just den givna matchen. Och jag tänker att de här 3 poängen var viktiga. Att liksom att, lite slarvigt uttryck, men ändå städa av det här. Vi torskar första, vi behöver 3 poängen och det fick man. Och jag håller verkligen med om man spred ut lite målskytte. Och ja, jag måste också stryka under det. Det såg märkligt ut. För man tänker, men han kunde ju ha försökt.
Mm.
Och i sidled. För jag tycker att den passen måste vara den mest troliga sidledspassen du någonsin kan vara med om.
Mm.
En ganska renlodad defensiv back med klubban ut mot sargen.
Mm.
Det måste, ja. Men det var, och tänk vad viktigt för Fortier också för att göra ett relativt enkelt. Han träffas nätt, men det är ändå liksom ett viktigt mål.
Ja.
Så att säga. Sen om man nu ska gå in på lite löst. Man går inte igenom hela truppen. Men jag måste säga. En spelare jag vill lyfta i den matchen som jag tyckte var väldigt bra. Det var Fredrik Weigel.
Mm.
Han har 2 assist är det väl. Och ja. han sliter så oerhört defensivt. Alltså han är en sån här som att det är så lätt att bara tänka. Ja, men hur mycket flippassar slår han liksom. Hur mycket tandskydd hänger ut. Vilken karaktär. Ja. Men alltså det defensiva slitet, han gör mycket i det här i det osynliga som man inte uppmärksammar så mycket. Jag tycker han var fantastiskt bra.
Mm. Jag tycker att den Fredrik Weigel vi har fått, eller som vi har i år, är annorlunda mot den Fredrik Weigel vi hade tidigare, 1920. Jag tycker att han är starkare i skridskoåkningen, upplever jag honom som i alla fall. Andra kanske har en helt annan uppfattning, men jag upplever att han åker lite mer skridsko, lite mer energi i skridskoåkningen än vad han hade tidigare. Och sen som du säger, det här defensiva arbetet, det är inte riktigt vad man är van att se från Weigels sida. Men han är otroligt skicklig, han vänder på en femöring. Och ja, till yngre lyssnare, femöring fanns förr i tiden när jag och Josef var små.
Mm.
Och väldigt små mynt. Men så att jag tycker att jag håller med dig, Josef. Han var riktigt bra den här matchen, Weigel. Och han gör det han har lön för också. Passar. Och ska även då sägas att han sköt ju faktiskt. Och tog ett skott som till slut visade sig att det blev mål då det, när Poole gjorde mål. Det var väl Weigel som sköt där innan och fick därmed även en assist då. Men i övrigt så var det väl ja, inget sådär som jag tyckte var något supermärkvärdigt. Postler tycker jag också gjorde en bra insats. Tycker aldrig riktigt Postler gör något riktigt dåliga insatser. Jag tycker att han har en hög lägsta nivå. Så att han syns inte så mycket att han gör dåliga insatser. Kanske enligt hans egna mått mätt. Han verkar ju vara en ruggig vinnarskalle också, Postler. Att han kan bli arg, och han är väl som bäst när han är lite halvsur. Så att, men ja, det är väl min analys av matchen mot hästen.
Ja, ja men det, vi knyter ihop det och gör det inte mer märkvärdigt än så. Utan konstaterar att vi vann matchen. Däremot, eller en sak. Sånt sak till som också har väl bärighet i inför matchen mot AIK. Det är ju, vi har ju två powerplay, och det är ju Schilkes powerplay som har levererat bäst.
Mm.
Alltså Postler gör ju mål det där, vi får ett powerplay i slutet på andra. Och det spelar över till tredje, och det är ju Postler mål det där som ringdes på. Och sen så är det bara någon minut eller någon eller ett par minuter så får vi ju till powerplay där Schilkes då uppställning börjar och man är nära att göra mål igen. Och sen så går det ju ungefär halva powerplay och Polis kom in. Och man kom in enkelt, etablerar sig lite, sen så är det någon skrilla som styr utan. Men det som retar mig när det powerplay är inne är ju faktiskt, alltså Jakob Andersson är ju med där. Jag vet inte om du tänkte på det, men i det powerplay, ja, men han dribblar ju två gubbar och sen så ska han fortsätta dribbla när han kommer in i anfallszon. Alltså vi är samlat anfall och ska liksom etablera oss. Ja, men det är klart att han dräller och tappar pucken och så dunkas den pucken ut igen och sen är powerplay slut. Det power, den powerplay-ställningen har väl kanske fått med visst fog ett visst kritik att det hackar lite. Ja, men varför har det hackat?
Mm.
Jag vill se det som att jag ser ju helst att någon annan back kommer in där än Jakob Andersson, för jag tycker inte han faktiskt är tillräckligt bra för att spela powerplay. Och det handlar ju inte nu om att vi tänker att ja, men nu är det hans historia, han har spelat i våran största rival och allt det här. Ja, men det är inte det. Jag tycker att vi har bättre backar. Jag tycker Wagner ska gå före. Jag tycker säkert någon Nörsterby kan hellre få spela powerplay än vad han gör. Så, och tittar man då på, ja, men på nästa play, jag kunde inte låta bli att kolla då, han har ju ett avslut i ett powerplay, men det dunkar han ju utanför och det drälls en del. Vi måste ju ha de som är bäst på sin position och bäst på sitt, tycker jag, för att det ska funka så bra som möjligt. Nu så småningom, alldeles strax ska vi prata om AIK-matchen, så då kommer vi säkert komma in på det. Vi knyter ihop det återigen, 3 poäng, inga skador, var god skölj nästa match. Ja, det är bortamatch på Hovet. Jag hade tänkt mig dit, så det ska bli roligt. Det ryktas om att de har satsat på att få gå för utsålt. Jag tror sista kollade så var det över 5000 biljetter sålda till den matchen. Så det borgar ju för ett visst drag. Och får man med sig, eller får AIK med sig hockey, nej, vad säger jag, får de med sig fotbollsfolket dit, då är det ju bra drag det kommer att bli.
Mm.
Men vad har du på AIK borta på Hovet?
Jag tror att vi kommer få möta ett revanschsuget AIK som torskade borta mot Östersund. Med ganska klara siffror. Och så att jag tror att det kommer vara ett revanschsuget AIK. Sen är det väl hovet är hovet. Vi har spelat bra där ibland, och ibland har vi gjort riktiga bottennapp där också. Jag är mest sugen på det vi ska prata om alldeles strax. Det här med de här nya linjerna som verkar ha komponerats ihop. Så att det är väl det jag är mest spänd på. Men jag vill självklart att vi åker därifrån med 3 poäng. Och att vi gör en bra bortamatch. Att vi kan spela borta hockey som kanske är lite tråkig och tvär. Men ändå att vi kan göra en gedigen match rakt igenom. Det är väl det jag är ute efter, att man kan få se att det börjar sätta sig en hel del spel och annat. Och jag hörde en intervju här med Stråle innan vi satt oss för att spela in det här. Att han tycker det är gött att det är lite tätare med matcherna nu. Han tyckte nog hemskt att det var 5 dagar mellan match 1 och 2. Så att jag tror att det är bra att få igång serielunken ordentligt, och att vi åker ner med ett taggat Löven som har 3 poäng i ryggen. Det ska bli spännande att se hur vi, dels hur vi ställer upp, men även hur vi tar oss an AIK.
Ja, jag håller med dig. Vi kan väl dra det som vi vet, eller som vi fick både av kompisar som var på plats, och sen även har ju Niklas Kramer som har varit med oss också lagt ut hur linorna såg ut. Så vi kan väl ta det då tämligen omgående, att idag så när Löven tränade så var det Poli tillsammans med Weigel och Schilke. Possler, Olofsson, Hutchings, Fortier, Fitzgerald, Bengtsson och Ekefjärd går in med Mustonen som går in som center, och Alexander Wiklund. Poli, Weigel, Schilke, så tänk mig bara, håll i hatten. Det är väl ungefär de bästa spelarna vi har i samma lina, more or less.
Ja, det är väl på sina positioner så kan det nog vara det, ja.
Ja, jag tycker det låter fantastiskt. Och vi har ju pratat om det, tror jag. Alltså, jag skulle gärna se att Schilkes spelskicklighet kunde kopplas ihop med Polis avslutsskicklighet.
Mm.
Och ha då dessutom en, som var konstaterat, en grovt... faktiskt, det låter helt märkligt att säga det i samma mening som Fredrik Weigel, men en ganska grovt faktiskt defensivt arbetande center också, som dessutom har ett av vårat lags känslaste handleder. Så borde det kunna bli bra. Jag hoppas verkligen att det inte går alltså att de får chansen nu några matcher.
Jo, det är det. De ska ju få någon chans att bygga lite kemi också. Och det är jag som på något sätt se framför mig också, att rätt vad det är så kan Weigel segla upp som en målskytt också, just för att Schilke har ett sånt vansinnigt bra spelsinne och liksom har jämförts med Ryan Lash och så, och då känns det bara som att det kan bli succé det här. Men vi får väl se. Det blir spännande att se matchen imorgon, och jag tror, och jag säger det här lika mycket till mig själv som jag säger till många andra, att man måste ha tålamod att låta dem få lite tid tillsammans också. Det kommer inte vara succéartat första bytet kanske. Och inte kanske första matchen heller, att det kommer att flytta på och vara hur bra som helst. Men skickliga spelare brukar hitta ett sätt att kunna göra varandra bättre och hitta varandra i öppna ytor. Så att den där linan känner jag mycket starkt för. Och även då kan man tänka sig, ja men nu plockar vi bort Schilke från Fitzgerald och Fortier. Men Bengtsson som kliver in där, det är ingen långsam spelare, ska vi börja med att säga.
Och han är supersnabb.
Bengtsson är nog, ja, han och Fortier är väl våra snabbaste spelare, och dessutom ska man veta att Bengtsson har ju, han var vår bästa målskytt i fjol, han har ett bra målsinne. Så att ja, det där, det känns inte som att vi har förstört en lina genom att göra den här, alltså gjort den här rokaden som nu är gjord. Utan det ska bli ruskigt spännande att säga. Jag tror att de kommer kunna ha en ruggig speed, den där linan också.
Ja, Bengtsson gjorde ju mål sist också. Han vispade in riktigt, tycker jag, men sånt här mål som målskyttar gör. Liksom de som har alltså bra känsla, bara pucken fladdrar och hoppar, han bara slår till direkt och får bra träff.
Mm.
Hur många som helst får ju dålig träff och han drar upp han på bänkrad 13.
Ja.
Men han det är liksom, det är, nej, sådana mål gillas. Det är det tur och det studsar det far, men de räknas lika mycket.
Mm.
Nej, jag tycker att det där är mer liksom linjer som man själv i alla fall från pappret skulle tänka att de här, så här skulle man vilja matcha lag. Jag gissar ju också att det kommer återspegla sig i powerplay också.
Mm.
För då kom vi också in på, det kan vi säga, så att Lindgren, han hade bytt sin röda tröja mot en vit idag, vilket innebär att vi räknar med att han spelar imorgon, och då tänker vi då också att då går ju han in i powerplay.
Mm.
Förhoppningsvis då byter ut Jackie Andersson. Och då blir det ju den powerplay-uppställning, oavsett om det kommer att bli någon rockader eller inte, blir den mer potent direkt.
Ja, ja. Visst. Så är det ju. Så är det ju.
Och det sa ju Kent också förra veckan. Alltså, men hade det varit, vill säga, en finalserie, alltså Karlskoga-matchen, då hade ju Lindgren spelat då. Men nu var det inte det, utan man ville vänta tills han var riktigt, riktigt fit for fight. Men det där blir superbra, tänker jag. Det där... Ja, det ska bli roligt att se på match. Det är konstigt det här att det liksom säsongen hinns i plats börja, så börjar man gå man igång och tänka vad roligt det här är. Och diesel är ju så billig, så är det lätt att köra.
Ja.
Men vi har ju lite Löfven-koppling såklart då i AIK också, måste jag säga, så att William Eriksson spelar där. Och jag vet inte, jag tar det liksom på uppstöd. Hur har det gått för han?
Ja, jag har ingen aning. Faktiskt inte kollat någonting heller.
Nej, jag kan tvärkolla här lite grann och se hur det står till med statsen. Bara lite snabbt, det är lite dålig research kanske. Men vi försöker, under tiden vi spelar in, de hade ju ändå, tycker man att värva lite intressant om man hade tagit in lite folk. De har den här unga snubben från Slovakien, eller Dalibor Dvorsky, som är lite intressant. Men som sagt, 2-6 bortom att Östersund är ju kanske inte ett resultat man tänker att det är någonting att skriva hem för.
Nej, så är det ju. De är nog såklart inte alls nöjda med den insatsen, vilket man kan ha full förståelse för. Men det är lite som det är i den här serien också, att alla kan slå alla. Vilket är, och jag tänker mig också så här, Östersund kan bli den här jobbiga lillebrorsan som liksom blir bra emellanåt och sådär. Och alltså, tittar man på deras lag, så de har ju inget jättedåligt lag heller. Det är inte så där man tänker att de är dit och hämtar 3 poäng bara rakt upp och ner. Så att, nej, jag tycker att det är kul att de så här tidigt ändå, för annars, det kan ju fort gå att man blir slag på sig också.
Precis.
Men spännande tycker jag ändå att
han har inte gjort några poäng, William Eriksson, i alla fall.
Nej.
Precis. Men han, som man kände med honom hos oss i fjol, så var det den här supersympatiska människan som var perfekt att slänga in som extra forward. Men det är det som är så trist. Han levererar ju i någon mening när han var extra forward emellanåt. Men han fick ju samtidigt chansen. Han fick chansen i powerplay och tog ju inte den riktigt, tycker jag. Så att jag förstår att han lämnar. Jag tycker att det är trist, men det är inte samtidigt en spelare uppenbart då, som vi liksom bygger lag runt. Han får gärna lyckas AIK, men han får gärna gå noll poängad fortsatt även efter imorgon, såklart.
Ja, det tänker jag också.
Men vi konstaterar att det ska bli kul att se på matchen igen i alla fall. Och ja, jag tycker som någon slags princip alltid, det här med att tippa sig, nej, men jag tycker att vi har alla möjligheter att faktiskt vinna den här matchen.
Ja, på pappret, men ska vi vinna den här matchen. Ganska komfortabelt också.
Ja, det tycker man ju. De har ju Claes Endre som stod hos oss i fjol, såklart. Men man vet inte. Det är som sagt ovanligt mycket folk för att vara i hockey. Så med det kanske kan ha någon betydelse. Och man är revanschugen. Mm. Men det återstår ju att se. Men vi får se det i alla fall. Ja, det är vad det är. Men vi går vidare i alla fall. Match imorgon och vi hoppas att Löven levererar.
Jajamän.
Det har gått ett antal avsnitt sen vi hade segmentet som vi har haft emellanåt om minnenas allé. Så vi tänker att vi borstar av ett antal nummer. En del som kanske är givna och en del är fullt inte lika givna. Vi tänker ta 25-27, alltså 22-27, 22, 23, 24, 25, 26 och 27. Så, 22, vem är det som är spontant nummer 22 för dig?
Nicke Johansson.
Ja. Det är det nog faktiskt för mig också. Inte minst för att han spelade enormt många säsonger i Björklöven. Och han var trogen och spelade med oss länge. Även fast man kan tycka att han kanske kunde ha spelat något annat lag. Men han spelade med oss och ja, för långt tog en tjänst. Men det är ganska många bra som har haft 22 ändå, ska man ha klart för sig. Vi kan nämna Jocke Lidgren, Fredrik Bergqvist och så har vi ju Peter Pekka Edström om vi ska gå tillbaka till när vi var som bäst och bäst i Sverige.
Mm.
Sägs väl också att just nämnde Peter Pekka Edström en av de få som klart kunde utmana vår dåvarande kapten Peter Andersson på snusstorlek. Det var några rejäla biffar han la upp där under, så det kanske ska nämnas som någon slags spetsegenskap.
Ja.
Vad vet jag. Nej, men han var ju, de var väldigt bra. Men för min del, 22 får gärna Nick Johansson ta. Inte minst för lång och trogen tjänst.
Ja, nej, så är det ju. Vi är ju dessutom kollegor nu, så att det känns ju extra roligt att kunna få ge han den. Men det är inte bara därför, utan jag gillar Nicke när han spelar Löven. Sen, Fredrik Bergqvist är också en som jag har minnen med. Faktiskt, han var ju Björklöven, eller man kom till Björklöven där, jag kommer inte ihåg exakt, men i slutet på 90-talet när jag började föra Björklöven ganska slaviskt och var på mycket matcher och sådär som tonåring. Så Bergqvist är också en som jag minns väldigt väl också. Men den här gången så känns Nicke Johansson känns given för mig och ge den här. Om vi tar och rullar över på nummer 23 då. Där är det väl inget snack om vem vi vill ha där.
Nej. Roger Bullen Hägglund. Han hänger i taket i våran hemmaborg. Och det är fullständigt givet att det är bara han som man ens ska nämna. Han nämnde vi, eller pratade med en del om i nummer 13. Eller avsnitt 13. Där vi då mindes honom för att det var aktuell då. Dödsdag. Han gick tragiskt bort i en bilolycka. Så det avsnittet kan vi gärna backa tillbaka till och lyssna till det vi nämnde honom. Han är helt given på nummer 23. Nummer 24 är också ett nummer där det finns några stycken. Både längre tillbaka som i nutida då. Som är väl att nämna. Rolf Berglund är ju en. Till exempel då. Han var ju en ganska elak back för sin tid. Han låg i topp i utvisningsliga ofta för Björklöven. Otroligt nyttig och hård back. Men var ju också Daniel Wågström. En annan favorit, fast han inte spelade så mycket, var ju samtidigt Heiskanen. Vilken snabla spelare det var. Alltså det är mycket stories runt han, vilket som är sant vet jag. Men det sägs för att han hade väl rent kaffe i sin flaska. Alltså på träningar och matcher. Kallkaffe som har bärd i sig litervis per dag.
Ja,
idag när vi spelar in det där är det till och med kaffets dag, så det är ju
ja
vad man nu ska göra av den information vet jag inte, men alltså det är och liksom hela tiden, ja, vilken spelare. Han som sagt spelade inte super länge i Björklöven, men han gjorde ett avtryck. Han var en som man bara fullständigt älskar, helt hänsynslös med sin egen kropp och även i försedd och hänsynslös med andras kroppar. Har väl kört över en annan släftespelare och jämfört med mopeder med lastbilar och sånt. Det är klart man gillar en sån snubbe. Men ja. Peder Bejegård och Tobias Hager kan man också nämna.
Men jag tänker, en sån som Daniel Wåksen var ju väldigt bra. Och han sköt ju faktiskt upp oss i dåvarande elitserien en gång. Så han gillar jag. Väldigt spelskicklig och duktig spelare.
Mm.
Så man tänker, kanske han ska få det, Daniel Wåksen, eller vad säger du?
Ja, det tycker jag. Helt ja. Klart. Det var väl säsongen 0-0-0-1, va? Eller var det?
Nej, han gjorde ju 1-0 i Södertälje-matchen 98.
Ja, det var han som gjorde 1-0. Det var han ja. Det. Så var det, ja. Precis, som precis. Martin Vita gjorde på oss på Visslan gjorde han.
Ja, precis. 2-0.
2-0, ja. Just det, så var det.
Precis.
98. Ja, nästa man på tur. Nummer 25.
Ja, här finns en annan snubbe som det väl finns lite stories som vi kan ta. Alexander Smjolnov hade nummer 25, Semlan.
Mm.
Väldigt spelskicklig som jag minns honom. Och också att, om det nu stämmer, nu får ju någon rätta oss i så fall, men jag vill minnas någon innan någon boxplay, det var ju någon SHL-säsong där, eller elitseriesäsong, vi mötte Färjestad och han ja, hade vi lyckats erövra pucken och hade han i egen zon och de, ja, på något sätt skulle han då, han drog klubba skridsk och lite prylar och Peter Nordström åker från Färjestads bås och helt galen över att man skulle vara så respektlöst liksom, ja, döda utvisningen på det sättet. Jag vet inte om jag tar från bakom örat att de minns fel, men något sånt vill jag minnas. Men han var ju väldigt duktig som jag kommer ihåg. Men vi har ju en sån som Etu Kvist.
Mm.
Som väl vilka skador man än har talat om. Och man får säga att ja, men blir uppskuren på benen och skridsk och skena. Men att som Etu Kvist får förlora en testikel.
Ja, är den är ju, tuff.
Den är ju värre. Han var borta veckor, minns jag. Det var ganska länge.
Mm.
Och om det här stämmer, nu tillbaka igen. Att man bara minns saker. Jag har inte letat mer i Googles arkiv på det. Men jag vill minnas att när han kom tillbaka till slut, så ska det ju ha varit någon lustig och den första träningen som slängde ut en kiwi på isen. Och undrar om inte Etu Kvist hade tappat någonting. Ja. Om det är så vet jag inte. Men det är ju roligt om det vore så i alla fall.
Ja, och dumt samtidigt.
Ja, ja på många olika sätt. Men vi har två målvakter också. Jakob Gustafsson och Staffan Andersson.
Mm.
Som också skulle ha haft 25. Så det finns ett par stycken. Men ja, vi kan nämna dem. Semjonov, tänker jag. Nummer... kan få det för min del. Han var ju... Alltså, det kommer tillbaka till det så lätt. Att den där säsongen 0-0-0-1. När vi egentligen är en förlorad straffläggning. Ifrån att hålla oss kvar. Den är bitter. Alltså, det är så otroligt nära att vi lyckas hålla oss kvar. Och då... är det ju kanske fullt möjligt att man kan värva bättre. Och då, vi missar ju liksom tåget när det gick. När det började bli större pengar från tv-rättigheter och annat. Mm. Vi liksom stod kvar på perrongen. Och sen så har vi harvat på i över 20 år sedan dess.
Mm.
Semjonov är ju lite grann en spelare som får, vad ska man säga, representera den tid som var då. Och där, det här är inget hörna för att man råkar... börja snart ticka mot det femte så att man minns det, men att vi var väldigt bra på 80-talet, vi var till och med bäst i Sverige, halkade ur och har gjort några försök, men vi gjorde en bra insats i att på gången kunna etablera oss igen, men det gick inte.
Mm.
Så det är lite grann så, men vi kan ju tuffa vidare på 26.
Ja, där har jag bara en. Och som också var med där i ja men slutet på 90 och så. Det är ju Johan Boman. Som hade Lok som måljingel, minns jag.
Absolut. Vem är det som står kvar? Boman står när de andra faller. Ja, vi som var med, vi var med. Nej, men det jag håller med om. Han gjorde ju måltimmer av matchen där, 0-0.
Mm.
Minns jag. Och det var väl ett riktigt så här Boman-mål. Att det finns ju säkert på YouTube någonstans. Och det är någon griseri och så helt plötsligt är pucken in och ingen har sett hur det gick till. Men
gick till.
De räknas också. Men det är ju
det är ju, ja, men också en spelare man minns och som var väldigt, väldigt, väldigt bra för sin tid. Nej, men absolut 26an är hans utan tvekan.
Mm.
Och lika givet för att knyta ihop då minnena Salé för den här gången. Nummer 27, också en tröja som hänger i taket, och det är ju Tore Ökvist. Vilken spelare. Alltså vilken målskytt det ändå var. Jag vet inte om folk riktigt fattar hur bra han var. Egentligen.
Nej, alltså av det man har sett. Jag har sett, gått tillbaka och grävt och sett lite YouTube och sånt från den tiden när vi var riktigt bra där på 80-talet. Och det man har hittat sådär. Och klart, hockeyn var ju helt annorlunda då. Det ska vi ju vara snabbt med att säga. Men det var lika för alla då också på något sätt. Vi kan inte jämföra då och nu. Men tiden som var då, så var Tore Ökvist en fruktansvärt bra hockeyspelare. Och det är ju bara att lyfta på hatten för hans karriär och liksom hur olik det var med allting med ekonomi för spelarna och sådana saker också. Så att det är självklart givet att nummer 27 är Tore Ökvist. Och det var det någon gång man har tänkt så här, ja men är det ingen som skulle vilja ha nummer 27 någon gång, har jag tänkt. Men du kommer på mig själv. Ja, men just det hänger ju taket. Den är pensionerad, det går inte. Så att, Tore var en grym målskytt och är ju fortfarande, bor ju kvar här i stan som jag fattar det, och är på en del matcher och så. Så att.
Ja, nej men alltså han gjorde ju nästan 400 matcher inklusive slutspel med Björklöven. Ska man ha klart för sig. Han gjorde nästan 400 poäng. Det är ju, jag menar, vad snittar du till en poäng per match under så många år? 13 säsonger. Det är så oerhört bra. Och liksom för att jämföra med, eller hur man ska säga, men det är en fullständigt given en här spelare idag.
Mm.
Han skulle kunna fått en superkarriär där om situationen var annorlunda. Men så, nej, det är inte så. Nej, men det är ju sådana legender som man ska komma ihåg och som definitivt också ska upp i taket i arenor. Definitivt är det ju så.
Mm.
Så, nej men vi lyfter på hatten. Vi rabblar lite gamla namn och minns spelare som har gått före. Och vi är glada och tacksamma att de har representerat våran förening. Vi går vidare så knyter vi ihop det med lite övrig sport. För den som har intresset av att följa fotbollslandslaget så är det ju inte roliga tider just nu. Har du överhuvudtaget ägnat dig en enda sekund av din vakna tid?
Ja, bara mest för att läsa, inte för att se någonting. Ja, alltså, alla de här landskapsturneringarna som inte är mästerskap. Jag kräks lite. Jag gillar dem inte. Jag tycker att det är för mig. Det är samma sak på hockeysidan också. Det finns alldeles för mycket av de här Euro Hockey Tour och Karjala och allt. Nej, bort med dem. Jag vill att det ska vara mästerskap när det ska vara landslag. Så att jag kan inte säga att jag har varit. Jag visste knappt om att de spelade. På den nivån har det varit. Och sen läser man i tidningen. Det kom någon. Ja, men man läser någon rubrik att det är kris i landslaget och vi har blivit nedflyttade till någon lägre sidningsgrupp och hej och hit och dit. Och det är klart att det är inte rolig läsning, men jag har inte ägnat så mycket tid åt det, ska jag vara ärlig och säga.
Nej, det har inte jag heller, men man vet ju lite att ja, men man har ju olika, vad kallas det för, koefficienter. Ja, nu har jag väl säkert världens sämsta uttal. Och det nu har ju Sverige, det finns olika grupper då. Det är väl 1, 2, 3 och 4 i Europa. Och vi trillar med ner den fjärde nu, om jag har förstått det här rätt. Och det är ju inte alls bra. Vi har ju nämnt det lite förut att ligor har ju också koefficienter. Som kan vara viktigt att ha med sig när man pratar om Europaspel. Alltså hur många lag i varje liga får kvala till resten av olika kupper i Europa.
Mm.
Så att det här som nu när vi då kryssade senaste match mot Slovenien var det väl då, det gjorde att vi trillade ner. Och det innebär ju över tid då att vi är liksom nu i, vad är det, Luxemburg, Gibraltar, sådana klubbar. Det är den, eller sådana klubbar, sådana länder. Mm. Det är där som vi rankas nu för tiden och det är ju inte alls bra. Nations League eller ej så blir det ju inte särskilt bra att vi är i en grupp med Serbien, Norge, Slovenien och vi blir klart sist. 6 matcher och vi vinner bara ett kryss och blir fullständigt avrättade mot ett sånt land som Serbien till exempel.
Mm. Nej, det är inte bra. Och om huruvida det här är slutet för Janne Andersson eller inte, det är inte jag att spekulera i, men spelarna verkar ju stötta honom i alla fall och ha förtroende för honom, men någonstans så kanske det tar slut ändå uppifrån så att säga, från förbundshåll.
Ja, sen så måste man väl också vara så pass ärlig, Jan Andersson eller ej, alltså vi har ju inte lika namnkunnigt och starkt landslag. Man ska inte backa tillbaka längre. Vi hade en Fredrik Ljungberg, vi hade Henrik Larsson, vi hade en yngre Zlatan. Vi hade Patrik Andersson som mittback. Alltså vi hade ju helt enkelt bättre spelare då än nu. Mm. Vi har ju hyfsat unga spelare med Alexander Isak och sådana som är sådana snubbar. Men det är väl det kanske lite grann i ett mellanläge att de bästa spelarna som håller i större internationella ligor är för få.
Mm.
Så att förhoppningsvis så kommer det väl framöver. Jag har personligen ingen åsikt om Jan Andersson. Jag känner väl till lite det där för dåligt. Jag undrar om ingen tränare kan trolla när materialet är för dåligt. Och jag undrar om inte just nu är så att svenska landslaget inte är så ofantligt bra på pappret.
Mm.
Men med det sagt kan vi konstatera att fotbollssvenskan startar i helgen igen. Landslagsuppehåll är precis som hockeyn, precis som du säger, det är värdelöst. Utan man vill ju se på klubblagsmatcher, det är mer intressant.
Mm.
Jag har själv inte möjlighet, men det lär bli lapp på luckan på Stora Valla när serieledande Djurgården kommer på besök. Det är ju nu det börjar dra ihop sig, det är väl 7 matcher kvar eller något sånt. Och att det är nu det ska avgöras och det är väl framförallt Djurgården och Häcken, men även ett par lag till med Hammarby och någon till som kör om det där ligaguldet.
Mm. Det är något spännande.
Det är någonting med höstmatcher och elljus och grejer. Man gillar ju det ändå. Det är ju kul. Det är kolsvart och mörkt och ruggigt. Då trivs man ju ändå.
Ja. Jag gillar nog hellre att vara inomhus då, ja, men det är en annan sak.
Alltså sjukt långsökt från vänster. Men finns det discgolf i elljus?
Nej. Däremot finns det ju diskar som har plast som är självlysande. Som man kan ladda med en sån här UV-lampa. Och så kastar man dem och så lyser de lite grönt. Så att man kan hitta åt dem.
Ja, men det är enbart för att man inte ska slarva bort sina grejer.
Ja, både och. Men de diskarna säljs ju precis som vilka andra diskar som helst. Det är liksom inte att de är enkomt. Och det är mer bara att det är en häftig effekt. Inte kanske just för att de ska lysa och man ska spela när det är mörkt. Jag personligen tycker kanske att det är lite vansinnigt att spela när det är mörkt om det är flera som är ute på banan samtidigt. Man kanske inte ser alla jämt heller. Men det hade varit häftigt om det fanns. Men det krävs en rätt stor arena för att man ska få det att funka. Det är som vanlig golf. Det spelas ju i dagsljus och sällan i elljus.
Ja, men det är väl helt enkelt så. Ja, jag bara kom på det. Jag ställer frågan innan jag har tänkt klart.
men det är bra.
Du hör ju hur bra det gick, men...
ja.
Ja, men jag tror vi knyter ihop det lite grann så där. Vi tackar och bockar för att ni har lyssnat. Match på Hovet, välmött alla söderlövare. Och så hoppas vi på 3 nya färska pinnar in.
Adjö.
Adjö. Mycket mera än så. Hej, hej, vi vill ha mer.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.